Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Jesus, låt oss få äta av det bröd som ger världen liv, så att det ger oss hopp för evigheten. Och välsigna den maten så att den ger oss krafter och mod att dela med oss åt hungriga medmänniskor. Amen. Ge ni dem att äta. Så sa Jesus en gång till sina lärjungar när de hade väldigt många människor med sig, tusentals människor. De hade ingen mat. Och så frågade lärjungarna med all rätt: var ska vi ta bröd så det räcker till åt så många? Men Jesus sa: ge ni dem att äta. Det var inte underligt att de 12 lärjungarna blev förvånade. Vi börjar tänka på pengar. Vart ska vi gå och köpa mat? Hur får vi så mycket pengar att det räcker? Det finns ingen butik här i närheten. Det var ju på andra sidan Genesaret sjö i en öde trakt. Men uppdraget var: ge ni dem att äta. Jesus välsignade 5 kornbröd och 2 fiskar. Så det räckte. Och det blev 12 korgar över. Så här berättar alla evangelisterna om brödundret på andra sidan Genesaret. Också Johannes gör det i samma kapitel där vi har vår text för idag, den som vi hörde nyss. Vi får veta av Johannes som fortsätter sen att det finns en annan sorts mat som Jesus vill att vi ska dela ut åt våra medmänniskor. Ge ni dem att äta. Den uppmaningen gäller också idag för Guds tjänare. Den gäller på ett särskilt sätt idag vår broder David som har fått gå in och välsignas i den uppgiften. Att ge dem att äta. Folket som hade samlats kring Jesus hade sett märkliga under. Nu senast det fantastiska undret med de 5 bröden och de 2 fiskarna. Det var inte underligt alls att Jesus var populär. Han var här kanske på höjden av sin popularitet. Ett år innan han skulle gå till Jerusalem. Folket skulle ropa korsfäst. Han hade problem nu just att folket med våld ville göra honom till kung. Så han måste dra sig undan. Han behövde också vila ibland. Och därför måste han gå till en öde trakt med sina lärjungar. Ändå sökte folk upp honom. Och Jesus sviker inte den som kommer till honom. Men så börjar Jesus undervisa om sådana saker som en del av lyssnarna inte kunde smälta. Snart sa man: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Och så drog sig många av hans lärjungar undan. Skaran krympte. Tiden när de många anhängarna flockades kring mästaren höll på att ta slut. Jesus gjorde inte bespisningsundret i första hand för att rädda människor från hunger, utan det var ett tecken. Han ville undervisa om det himmelska brödet. Och han sammanfattade det med orden: jag är livets bröd. Men det förstod inte människorna. De var inriktade på det jordiska. Och det gjorde dem förvirrade. Vad menar han? De började fråga som judarna brukade göra: vad ska vi göra? Det var typiskt för judarna. Judarna skulle göra Guds lag. Men så är det också med den naturliga laguppfattningen hos oss människor. Jag måste göra något för att Gud ska gilla mig. Därför har människor i alla tider byggt sina himla stegar. Meditation, hjälp åt de fattiga, böner, andakter och också annat som att bestämma sig för att ge sitt hjärta åt Gud. Att räcka upp en hand, att gå fram och så få visa att nu är det allvar i mitt liv. Nu har jag gett mig åt Jesus. Ett steg av något slag, det vill människan göra. Det finns många sätt att bygga stegar till himlen där den egna gärningen finns med. Allt grundar sig på frågan, vad ska vi göra? Till det säger Jesus, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Detta är Guds verk, att ni tror på den han har sänt. Vi kan fatta det här på två sätt faktiskt. Vi kan se det så att det är Gud som gör hela verket. Gud gör att vi tror. Det är ingenting som vi själva gör. Vi kan också se det så att Gud vill att vi ska göra en sak, och det är att tro. Men om vi sätter samman båda de här betydelserna, så ser vi att tron inte har det minsta att göra med våra beslut eller våra ansträngningar, utan det är Gud som skapar tron, och det är tillräckligt för honom. Det är Guds verk. Han frågar inte efter vad vi gör. Tron är detsamma som att komma till Jesus. I versen som följer strax efter vår text fortsätter Jesus med att beskriva hur det här går till. Hur det går till att komma till honom. Han säger, alla som fadern ger mig kommer till mig. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Det här är en kort sammanfattning av det fantastiska budskapet som Jesus kom med. Och som han ännu förtydligar lite senare. Och det vill jag verkligen också läsa. Detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Och att det här budskapet är viktigt förstår vi av att Jesus genast efteråt upprepar det här. Och stryker under. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det här är det kristna budskapet i ett nötskal. Allt börjar med Guds kärlek. Det är han som så älskar världen att han inte kan se den i djävulens våld. Han kan inte se att han skapade människor ska gå förlorade för tid och evighet. Visst, det skulle vara rätt, för vi har alla syndat och en syndare passar inte ihop med Gud. Gud måste ingripa genom att sända sin egen son för att bli människa. Han måste födas som ett litet barn. Han skulle bli född av en jungfru som inte visste av någon man. Han måste ställas under lagen. Han måste bli frestad i allt. Och han övervann alla djävulens frestelser. Han ledde ett rent och syndfritt liv. Han var den enda människan som kunde stå upprätt inför lagen när lagen kom och frågade, har du gjort allt detta? Han kunde säga ja. Jag har gjort allt. Jag har uppfyllt hela lagen för denna människa som kommer till honom. Det som han gjorde räknas nämligen till godo för oss. Hans heliga liv räknas som vår förtjänst. Då vi döptes, kläddes vi i en dräkt som heter Kristi rättfärdighet. Därför kan du och jag så frimodigt stå inför Gud. Inför hans heliga lag. För inför, framför oss står Jesus. Och han säger, jag har gjort allt. Jag har uppfyllt hela lagen för denna människa. Men han fick istället något av oss. Han fick inte våra goda gärningar. Vår fullständiga överlåtelse. Vår duglighet. Nej, det skulle inte hålla. Han fick vår synd. Din och min synd, hela världens synder. Ända från Adam till den yttersta dagen. Allt det som vi och andra människor borde ha straffats för, det tog han på sig. Han straffades för det. Han drabbades av den värsta plågan som kan drabba en människa. Han blev utsatt för, först för hånet från överste prästerna och stora rådet, från folkskaran som ropade korsfäst. Han drabbades av gisselslagen som nästan slöt sönder hans kropp. Han bar sitt kors och dignade under korset. Och slutligen upplevde han den fruktansvärda korsfästelsen. Det värsta hån och den värsta skam människor har hittat på att straffa någon med. Det var det som vi gav honom istället för att han gav oss sin helighet. Det är just därför som vi ska få uppstå på den yttersta dagen. Till evigt liv för att vi inte ska gå förlorade. Det är faderns vilja. Och det är det här härliga evangeliet som vi ska predika. Här är brödet som vi är satta att dela ut. Därför behöver Gud tjänare för att dela ut det här brödet åt hungriga människor. Det är därför som Gud genom församlingen har kallat David att dela ut livets bröd. Det är här som du ska ha centrum i din undervisning. Jesus Kristus och det saliga bytet som han gjorde för att vi ska få leva i evighet med honom och aldrig mer behöva hungra. Eftersom vi vet att det bara är Gud som förmår ge oss en sådan tro, så måste vi räcka fram det himmelska brödet. Det är Jesus som är livets bröd. Och vi ska räcka fram Jesus, inte en annan Jesus. Inte en förfalskad Jesus. Det här brödet får aldrig blandas ut med surdeg. Surdegen är i Bibeln en bild av falsk lära. Därför måste en Herrens tjänare också motsäga dem som lär annorlunda. Han måste visa på hur bedräglig de talar som förringar Guds ord, som föraktar Jesus som korsfäst för våra synder. Som menar att vi idag vet bättre än Jesus och hans apostlar. Han måste avslöja dem som för fram en annan Jesus. Om de sen gör det genom fina ord, vackra ord, så gör de det för att bedra godtrogna människor. Som därmed skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som vi har fått undervisning i. Ja, han måste dra sig undan samröre med dem som gör sig delaktiga i den falska läran genom att hälsa dem i sin gemenskap. Gör han så kommer följden att bli densamma som Jesus mötte som svar på den hårda förkunnelsen, som det sades. Vem står ut med att höra på honom? Så går många bort. Jag vill påminna om en annan sak också. Kraften fullkomnas i svaghet. Och jag vill hänvisa till en händelse när Jesus fick lov att tillrättavisa sina lärjungar för deras högmod. När Jesus berättade för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket och sen korsfästas, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen, så blev deras svar: vad ska vi få då? Vad får vi för platser? Det är så typiskt för människor. Vi vill bli stora. Vi vill synas. Vi vill ha uppmärksamhet. Vad är det som Jesus svarar? Den som är störst bland er ska vara som den yngste. Och ledaren ska vara som tjänaren. Den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Det måste ha känts förnedrande för lärjungarna att höra det här. Det var förnedrande för dem när Jesus tvättade deras fötter. Det var ju en slav som skulle göra sånt. Men det skulle ju gå lärjungarna som det gick deras mästare. Och därför måste de lära sig tjäna. För deras mästare blev mera förnedrad än någon annan när han fördes att korsfästas. Särskilt en pastor behöver lära sig att gå förnedringens väg. Det är inte alltid härliga dagar som idag. Man ska inte vänta sig upphöjelse utan motstånd. Man ska inte vänta berömmelse från världens människor, kanske i bästa fall likgiltighet, ja, i sämsta fall hån och förtal, om det inte blir så illa att man blir förföljd och en martyr. Det är så i en del av världen, det kan bli så också här. Man ska inte vänta sig att andra ska betjäna en, utan man ska själv gå in i slavens uppgift, utan att fråga efter lön eller beröm. Jesus lärde oss vad vi ska säga. Vi är bara odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Också Herrens apostel Paulus måste förödmjukas. Varför kunde han bota andra människor från sjukdom och lidande, men han kunde inte bota sig själv? Han hade en tagg i köttet, en ängel från Satan som slog honom i ansiktet. Jo, det står, det var för att han inte skulle förhäva sig. Han skulle lära sig Guds visdom som sa, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och så säger han ord som för en pastor är så centrala och viktiga, och det är viktiga för alla kristna. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Det är när vi räcker fram Guds ord och ger människor att äta av livets bröd som kraften fullkomnas. Då växer mängden bröd och fisk. Det räcker genom ordets kraft. Och den kraften ska också rikligt belöna dig, David. Om inte här i tiden, så som du kanske önskar, så åtminstone i evigheten. Du ska på ett underbart sätt gottgöras i den himmelska belöning som du får av samma nåd som har gjort att du har kallats till hans tjänare och välsignats genom bröders handpåläggning här idag. Slutligen något ord om kraften bakom allt detta. Paulus säger, Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här har du, David, ett stort mål, att inte leva för dig själv, utan leva för honom som har dött och uppstått för dig. Du har fått ett uppdrag som Petrus fick av Jesus vid Genesarets sjö efter sin uppståndelse. Föd mina får. Det gäller i första hand vår lilla församling, där vi är några får som behöver dig, som har kallat dig till sin herde. Men också utanför vår församling finns ett stort missionsfält. Människor som är oroliga och ängsliga i denna tid. Ge ni dem att äta. I vår församlingsordning har vi ett syfte som är väldigt ambitiöst. Det står att vi vill verka för att människor både på vår ort och i hela världen genom Guds ords predika måtte omvändas och föras till tro på Kristus. Till det duger ingen egen kraft. Men till det räcker den väldiga kraften i Guds ord. Jag vill slutligen också påminna oss andra här i vår församling. Be för vår broder och för hans hustru. Det finns ingen plats där djävulen ansätter hårdare i en ordets tjänares hus. Där vet han att han ska sätta in stöten för att göra mesta möjliga skada. Och där behöver vi kringgärda detta hus med våra böner. Därför behöver David kärlek, både vår uppmuntran och också del av vårt lekamliga goda. Vi behöver dela vårt bröd, för Herren har befallt. Det som predikar evangelium ska leva av evangeliet. Fastän vår lilla skara idag inte klarar av det, så ska vi ha det som mål för vårt regelbundna offer. Och också där får vi räkna med att maten räcker till. Också den fysiska maten. Även om det skulle bli kärvt och inte lika överflödande som det som vi själva planerar. När Gud välsignar räcker det och blir över. Där och i allt vårt liv gäller det som Jesus sa när han sände ut sina lärjungar på missionsresa. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Amen. Vi ber. Ja, kära Herre Jesus, tack för att din nåd är så stor över oss, att vi idag har fått kalla en tjänare till vår församling. Föd du honom med livets bröd så att han kan föda och ge mat åt oss andra och åt alla de människor som kommer i hans väg. Välsigna honom både till det yttre, till det jordiska och till det andliga livet. Och också hans hustru, hans hem och hans arbete. Ja, vi tackar dig för att du har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Och också är trofast med i vår nya herdes uppgifter. Tack, käre Jesus, för ditt trofasta löfte. Amen.